Nu gör det väl en form av introduktion för att jag visar hur samarbete kan gå till exempel. Och fast det nu om problem tredje fallet så jag går ju till implementera samma idé och samma koncept i alla möjliga branscher. Inte har det någonting specifikt att göra med skogen så att säga.
Vad är det som händer på filmen, Magnus?
Först så fäller vi ett gårdsträd. Genom sektionsfällning så klättrar det upp och tar ner det i bitar. Och sen så har vi ett annat företag som kommer in och fräser stubben. Ett till företag som kommer och sköter bort transporten. Och ett till företag som sen flisar upp alltihopa. Och sen så kommer den och återplanterar ett nytt träd, ett fruktträd istället för den här björken. Så det är ganska många led av olika företagare som samarbetar.
Och det här är ju ingenting som vem som helst kan ge sig på, utan det är yrkesmän som gör det här.
Ja, jag har ju en klätterutbildning till exempel som har ett certifikat som gäller bara i 3 år innan jag måste göra om ett både praktiskt och teoretiskt prov för att förnya det. Så det är nog ingenting man ska bara upp och svinga runt sådär.
Men hur går det till när man ska ta ner ett träd som är lite dåligt placerat så att säga?
Först så tänker vi igenom noggrant från marken vad alla olika problem som finns. Vad är det för något som är i vägen? Varför går det inte att fälla direkt från marken till exempel? Och sen så klättrar jag upp och börjar ta ner grenar. Ibland måste vi fira ner med rep om det hänger över hustak och sånt. Och sen när vi har fått ner det bit för bit till en lagom höjd att det går att fälla rakt av, så då fäller vi från marken. Själva stambiten då.
Var har du lärt dig det här?
Jag har gått utbildningen i södra Sverige. Så det är ganska stort yrke det här i Sverige.
Är det här någonting man lär sig på yrkesakademin, Kim?
Inte för tillfället i alla fall, men att kanske skogsutbildningen har någonting att ta efter. I alla fall så är kunskapen som Magnus och kompani har, så är ju nog imponerande att stå för en, och följa med för en lekman som mig i alla fall.
Men med tanke på hur klimatet och vädret ser ut i Finland idag, de här stora stormarna som kommer med jämna mellanrum, det är här för att stanna. Är det någonting ni tänker på i utbildningen?
Man märker ju förstås behovet av skickliga yrkesmän kontinuerligt, inte minst med de här stormarna som du nämner själv, att det har ju varit stor brist vara på tillräckligt mycket folk, kunnigt folk som kan skogsarbeta på samma sätt som Magnus och övriga organisationer som vi har här, att man märker nog faktiskt att det finns ett behov.
Men det här samarbetet då, olika aktörer emellan, Patrik, det här är någonting som ni har funderat på länge?
Ja, inom Skogscentralen så kan man väl säga att vi har en strategi där vi bland annat har målsättningen värde och tillväxt från skogen. Och där är det här värde då för oss i det här fallet att samarbete som har uppstått mellan företagare och det här nätverkan, det är den biten som vi gärna hjälper till med, att vi har ju företagsdatabas och vi försöker också utveckla den hela tiden, och genom den så kan vi nå ut till de här företagen. Vi hjälper företagen att nå varann, och det kan man åstadkomma genom att ordna seminarier till exempel, nätverksträffar och kurser då, som vi då i många år har haft tillsammans med Yrkesakademin till exempel.
Men hur många företagare finns det inom branschen? Vi hörde att i Sverige det här är en stor marknad. Är det likadant i Finland?
Nu har jag inte koll på specifikt de här arborister, men att det finns ju hundratals när det gäller skogsservice-sektorn, de här en- och tvåpersonsföretag, så det finns ju ganska många. Men vi ser ju nog också att det finns utrymme att de växer det här befintliga, och regionalt så finns det möjligheter också på olika orter att det kan komma nya.
Men handlar det här ofta om spetskompetens som ju Magnus har till exempel?
Absolut, det här är ju när det gäller de här specialträdfällningar, så där kräver det ju specialkompetens, och det är ju inte någonting som en lekman ska börja göra, utan då ska man nog kontakta en specialist på det, eller så går man en kurs och börjar den vägen. Men att det här är ju inte någonting heller som man går en kurs för att ta ner eget träd bara, utan de som sysslar med det så upprätthåller ju sin kompetens och ökar också den och blir bättre hela tiden. Så att jag ser det nog således att det här är nog någonting som gäller då specialister främst som jobbar med de här sakerna. För att annars så går man nog miste om många säkerhetsaspekter.
Mm. Just den där säkerhetsaspekten är ju mycket viktig här och den kanske vi lätt glömmer bort, Ove.
Nu gör vi här nog. Jag som har gått i princip alla utbildningar som finns här på skogsskolan. Så är ju arbetarskydd förstås. Det är ju en viktig beta i all utbildning. Och vi har ju lång kunskap om det i och med att min far så var ju anställd då arbetarskyddsdistriktet för att han började ge på skolan som lärare. Och det här är ju någonting som vi har hållit på med i långa tider. Och så nu är säkerheten viktig. Och det händer alldeles för mycket olyckor. Så kanske med tanke på det så är inte den här filmintroduktion så visar att det är inte som en barnlek att folk ska ta på allvar. Hoppas vi.
Ja, för det händer ju lätt det där att när det var en stor storm och man gärna går ut med motorsågen själv och såga ner träd. Det här är inget vi rekommenderar.
Nej, absolut inte. Att jobba i stormfälld skog är det farligaste en skogshuggare kan göra.
På vilket sätt är det farligt?
Det är ju ett träd som har vinkat med stormen har ju otroliga spänningar i sig. Och läser man inte av det på rätt sätt så kan man få en flera hundra, kanske tusen kilo stam rätt över sig. Och sen finns det mycket sly och sånt ofta som finns under de här stormfällda träden som ligger i bågar i ordentlig spänn. Så, och sågar man av den på fel sätt så kan man få den rätt upp i ansiktet till exempel eller någonting sånt. Så att det kan gå väldigt fort, väldigt fel i stormskog.
Har du varit med om någon farosituation någon gång?
Nej, peppa tar i trä så vi jobbar ju till exempel alltid två. Vi jobbar ju aldrig själva. Och det är ju det att man med bra kommunikation så håller man koll på varandra och ser efter varandra också. Och utifall att mot förmodan olyckan skulle vara där så har man ju en precis bredvid sig som kan hjälpa till på en gång. Men det är ju det där med att aldrig vara själv och ha bra kommunikation med den man jobbar med i AO.
Ofta efter då, naturligtvis stormen är ju inte det enda stället eller enda tillfället när det kommer problem i skogen så att säga, men vi brukar ju ha en tendens att klaga att det går alldeles för långsamt och folk sitter utan el i flera dagar och sådär. Vad kan vi göra åt det här?
Främst så är det ju för allmänheten att inse att det är ju inte bara att ta ner ett träd och så slutar arbetet där, utan det är ju så mycket annat. Och i synnerhet när det kommer till sådana här stormsituationer så är det ju inte ett träd som faller på ett ställe, utan det är ju otroligt mycket skada som åsamkas och otroligt mycket att reda upp. Och därför är det ju också, arbetet går långsamt eftersom många är sysselsatta på så många olika håll i landet. Så det var ju kanske också en del av produktionen av den här filmen som vi ville göra, att informera allmänheten också om att arbetet tar inte slut efter att trädet har lämnat gården, utan det finns mycket, mycket runt om ännu som ska göras innan jobbet är gjort.
Sen är det ju också en viss inblandning av myndigheter och sådär som ska tas i beaktande.
Ja, nu är det här nog. Jag kan ju vara med trafiksäkerheten, elektrisk bolag, telefon. Det kan ju finnas nästan alla de branscher här, beroende på situation. Så räddningsmyndigheter, varför inte poliser och mellanåt, beroende på vad frågan.
Hur fungerar det här samarbetet då mellan olika aktörer här och myndigheterna?
Inte skulle jag kunna påstå, eller jag kan inte påstå att vi skulle ha några problem med polisen och räddningsverket och ta igenom elbolagen och så bortåt. Så det har funktionerat jätteklanderfritt. Ingenting att klaga på. Jag var på en intressant föreläsning för vi kunde onsdags på medeltid i Österbotten. Och där var det mest diskussion om från 1300 till slutet av 1500-talet. Det kom upp i flera repriser att vi hade ett gedigert samarbete redan handtiden i Österbotten. Och innan jag väl ett tecken på hela ett arv, ska vi säga, att vi är företagsam i Österbotten och har ett samarbete i historiken med oss.
Jag har också en kommentar just om det blir sådana mer omfattande stormar som lamslår ett större område, så då är det ju viktigt att det här samarbetet fungerar, och där finns ju säkert saker ännu som går att utveckla. Skogscentralen har ju under en lång tid haft någon typ av beredskapsverksamhet också när det gäller det här, att vi har tidigare haft listor på maskinentreprenörer speciellt som vi kan som vidarebefordra till räddningsmyndigheter om man behöver ut maskiner. Men att nu är det ju så att när det gäller den här typen av stormar som det har varit tidigare, de här stora, så där det att en maskin kan hjälper inte kanske i det här mest akuta läget, utan vi måste få vägarna först fria, för att man får inte skogsmaskinerna heller transporterade på lavetter om inte vi har vägarna fria. Så där behövs just de här skogshuggare och skogsservicegäng och just de här specialträdfällarna, så det, just i de här bitarna de kommer in, och de som är proffs från tidigare och har jobbat med specialfällningar, de är ju nyckelposition. Så att där skulle vi ännu kanske vilja ha en bättre koordinering, så att vi vet att vi skulle också klara av större sådana här situationer när det behövs mera folk i arbete. För det är ju det att det ska ju inte vara så att det här elverk, det här från telefon- och elproduktionssidan ska behöva ha folk som springer med motorsågar, utan de ska ha sina verktyg för att köta om att linjerna blir i skick. Det är sen de här skogsfolk som ska ta hand om träden.
Och där hade vi ju jättebra med en av våra leverantörer som har motorsågarutrustning här i Vasa, som vi kunde gå in i butiken långt efter stängning för att få reservdelar till sågarna och nya kedjor och bensin och allt det som vi behövde, för vi kunde absolut inte förhålla oss efter öppettiderna direkt efter Apeli här. Utan det var de fick förhålla sig efter oss helt enkelt. Att de öppnade upp butiken när vi behövde hjälp. Och det var superbra, verkligen.
Samarbeten är det som bäst.
Verkligen.
Det som säkert många i Österbottning funderar över, det ligger ju fortfarande en hel del fällna träd i skogen efter Apeli. Varför gör det?
Ja, det här kommer ju främst av att alla skogarna är ju spridda, och det går ju inte väga till alla ställen heller. Så att där finns det garanterat områden där det ligger stammar ännu. Det är klart att det är vissa skiften, det kanske inte har fallit mer än 10-20-tal träd. Det är ganska mycket jobb om man ska börja hugga upp skogsvägar också för att nå enstaka träd. Det blir nog så att i sådana fall så lämnar de kvar. Så att man kan inte göra så mycket, utan då är det ju mer att se till att man, om man har något område där det finns farbara vägar, skogsbilvägar som är i skick och så vidare, att man kanske har andra avverkningar i närheten, så då får man att fixa dem på samma gång. Men sen är det väldigt mycket upp till skogsägarna, att aktiva skogsägare så får ju ut sitt virke på ett eller annat sätt. De har kontakter till entreprenörer, gör en privat beställning helt enkelt och tar ut virke. Och tyvärr är det ju så att i sådana här situationer när det har varit större mängder med virke som kommer i omlopp tack vare en storm, så det är inte sagt att de här virkesköparna alla gånger har möjlighet att ta emot allt det här på en gång, utan då gör man ved av det eller någonting. Det finns ju efterfrågan på ved och flis också i området, så att någon typ av avsättning får man ju.
Men samtidigt priset går ner när utbudet är större.
Absolut, och det är ju det också, det vet jag från praktiken, att ska man fara och hämta en liten mängd träd från ett skifte, så det blir dyra kubikmeter, det lämnar inte mycket åt skogsägaren inte.
Den här filmen då, var kan vi se den, hur distribueras den, var används den?
Den finns tillgänglig att se i alla fall på en hemsida som heter boden.fi, och Boden är namnet på det projektet som har varit med och producerat denna filmen i samarbete med de andra aktörerna. Och sen förstås då på de här olika samarbetspartnernas hemsidor och Facebook-sidor och så vidare, så finns den, och genom någon enkel googling nu så kommer man nog fram till rätt ställe sen.